Varit präst, eller det har jag väl egentligen inte varit, men jag har varit prästvigd och uppträtt som präst i 8,5 år. Och jag ska först säga lite granna om hur jag kom in på det här med prästämbetet och hur det var i början, och sedan lite grann om ett uppvaknande kan man väl säga, och sedan om konsekvenser och för mig och för kyrkan, och lite synpunkter också. Jag läste alltså teolkanden i Uppsala, och där var jag färdig då på våren 1976. Och under utbildningen där så fick man ju lära sig att pröva allting som står i Bibeln, för att det var inte säkert att det var riktigt sant. Därför att det var ju människor som hade skrivit det där, och där då hade de lagt ner sina egna värderingar och sin egen samhällssyn, sin tids samhällssyn, och det fanns också legender i Bibeln, och det fanns myter, och det fanns till och med sagor i den heliga skrift, och det behövde man ju inte som en modern och upplyst människa bry sig så mycket om. Och vi fick lära oss att Bibeln skulle tolkas med förnuft, med mänskligt förnuft. Och jag hade inte någon tidigare fast grundtro på Bibeln som någon fullständig auktoritet. Det hade jag inte. Och jag tyckte att det här sättet att titta på Bibeln och tolka Bibeln, att det var ganska spännande. Att liksom med det egna intellektet kunna reda ut vad Gud skulle ha sagt där, och vad som då i så fall var viktigt, och vad som bara var mänskligt, och vad man inte skulle behöva bry sig så där väldigt mycket om. Men det är ju helt klart, det förstår jag, att en sån bibelsyn, där man alltså kan ta ut sånt som är mer eller mindre viktigt, det kan ju inte lägga grunden för någon riktig tro. Men jag förstår också att det var ju egentligen inte alls meningen med den här utbildningen att det skulle bli så, att man skulle bli troende. Sedan i januari 1977 så prästvigdes jag då för Stockholms stift. Och egentligen så hade jag inte alls tänkt att bli präst ifrån början, Men jag läste ju teologi och jag hade tänkt att möjligen bli församlingssekreterare eller kanske diakonissa. Men jag var inte målinriktad, jag visste inte riktigt var det skulle sluta. Men jag hade en stor respekt för prästämbetet och jag tyckte att det var på något sätt ouppnåeligt för mig. Jag trodde inte att jag skulle klara av det. Och jag hade väl den uppfattningen också att avgörandet för prästämbetet skulle ställa krav på mig och ställa frågor till mig som jag visste att jag inte var mogen att svara för. Men när jag sen var klar med min examen och så föreföll mig ju då alternativen har krympt därför att församlingssekreterare fanns det ont om jobb för. Och likadant med diakonisser var inte heller så lätt. Däremot så fanns det ju väldigt gott om prästtjänster. Och jag var ju utbildad och jag blev faktiskt övertalad kan man säga mer eller mindre att börja på prakten då i Uppsala. Och det visade sig att det var egentligen inga problem alls med inte att börja prakten. Jag hade inte någon direkt förberedelse för det. Jag hade ingen församlingspraktik men jag skaffade intyg för socialtjänstgöring och det gick väldigt bra och det var inga som helst problem. Och det var ingen som frågade mig om jag trodde att jag var rätt kallad på rätt grund och om jag ens visste vilken grund det skulle i så fall vara. Det var precis som att gå ut i vilket arbete som helst. Jag hade ju utbildning, jag hade läst och då var jag också skickad för det. Och sen när jag väl kom ut så hade jag heller inga problem med tjänster som jag ville ha och så vidare. Utan det gick väldigt bra och församlingsarbetet gick ju också bra. Och jag tog det som en bekräftelse på att jag var kallad, att det här var min plats i livet. Och som en del människor sa till mig också när jag sedan ville lämna ämbetet och sluta. Så hade de som argument och säger att ja, men när det går så bra och när det fungerar då kan det ju inte vara fel. Men nu är det ju så att Guds ord talar emot kvinnan i herde- och läroämbetet. Det vet jag ju nu men det bekommer inte alls. Inte alls med den bibelsyn som jag hade då. Eftersom det inte var viktigt allting som stod där. Jag brydde mig helt enkelt inte om det. Inte förrän efter några års tjänst när jag hade mognat i den uppgift jag fått så började det gå upp för mig att det inte kunde vara riktigt rätt. Och tack vare en bekännelsetrogen präst som jag hade en väldigt god kontakt med så blev jag medveten om vilken svår, oerhört svår situation alla bibel- och bekännelsetrogna har i vår svenska kyrka. Jag undrade lite grann varför de trots allt höll ut och i motståndet också mot kvinnliga präster som ju var grunden faktiskt till den svåra situation som de hade. Det är ju ingen som är bibel- eller bekännelsetrogen. Ingen bibel- eller bekännelsetrogen präst har någon som helst chans att bli biskop i vår svenska kyrka idag. Han kan inte bli utnämnd av regeringen. Och det är ju inte heller någon därifrån som får förekomma inom högre tjänster inom kyrkan. Och de blir ju även nekade prästvigning. Och det märkliga det är ju det att Svenska kyrkan avvisar bibel- och bekännelsetrogna bara därför att de är trogna. Det är ju mycket märkligt. Det är ju egentligen orimligt. Om det är så att kyrkan skulle avvisa några så vore det ju de som i så fall icke är trogna. Men om man nu talar om det här och säger att det är på det här sättet, så tycker vi folk att det är ju konstigt att det är så. Men om man sen säger att de bibel- och bekännelsetrogna kan då inte acceptera kvinnliga präster, då blir det jaha, ja, men då blir det ju helt rätt alltså att göra så, att avvisa de bekännelsetrogna. Då är det ju inget problem. Då blir det rimligt i alla fall då att göra så. Sen så läste jag ju Nya väktaren och jag fick en djupare insikt där i bibeltrohet och vad det betyder och vad det är och att det finns någonting som heter bibeltro. Och också hur man därifrån ser på den kris som vår svenska kyrka är i och krisens djup och krisens orsaker. Det är ju så att när man är kvinnlig präst så blir man uppmanad till att inte bry sig om och läsa sånt som kommer från det här hållet. Man ska hålla sig borta ifrån det helt enkelt, för att det kan inte vara intressant. De vill ha bort oss och de är gammalmodiga och det är ingenting att bry sig om. Så att när jag läste Nya väktaren, jag hade väl först förutfattade meningar, men det förvånade mig då att när jag läste detta så upptäckte jag att det var ju mycket välgrundat och det var mycket, mycket klokt och det var mycket förnuftigt. Allt som sades där. För det är ju ändå så att människan kan ju inte, hur förnuftig hon än är, hur klok hon än skulle vara, så kan hon ju inte stå över Gud och veta bättre än Gud om sånt som rör himmelriket och tron framför allt. Sen gjorde jag ju också erfarenheter under min tjänst som visade på att den här kritiken ifrån högkyrkligheten, ifrån de bekännelsetrogna, den var befogad på alla sätt. Och Kristi kyrka lider verkligen en mycket svår nöd i vårt land. Och det slog mig att det var en orsak till detta. Det var jag själv och mitt kvinnliga prästämbete. Och Kristi kyrka måste återupprättas i vårt land. Det är nödvändigt och det tror jag att alla egentligen är överens om. Men om en återupprättelse ska ske så måste det vara på Bibelns och bekännelsens grund. Det kan inte ske på något annat sätt. Men en sådan återupprättelse är alldeles omöjlig om kvinnan ska fortsätta att vara präst. Att om hon ska framhärda i att inneha prästämbetet i en sån kyrka. Då är alltså återupprättelsen omöjlig. Det går inte. Sedan var jag också i Nyköping och lyssnade när fader G. Danell höll föredrag om trons grundvalar. Och jag måste säga att jag blev alldeles övertygad om att Gud är helt och hållet att lita på. Att Gud är sanningen. Och att Guds ord är allt igenom sant. Och att Bibelns ord står fast och orubbligt och inte kan ändras. Och att Guds ord behöver inte ifrågasättas. Det här var ju nytt för mig, men det var sant. Jag visste att det var sant. Det var tro och det var inte tvivel. Och det fick en oerhörd betydelse för mig. Kristi kyrka ska väl ändå vara en troende kyrka och inte en tvivlande kyrka. Men idag så krävs det ju faktiskt av Svenska kyrkans präster och biskopar att de ska tvivla eller till och med förneka Herren Kristus. Annars så har de inte kyrkans tjänster att göra. Och är det så att man måste tvivla och förneka på kyrkans Herre för att kunna arbeta där, då är det väl som att rycka undan grunden för allt sammans man håller på med. Att riva ner det som man ändå arbetar inom och ska arbeta för. Och det måste ju vara fel. Sen har vi ju en delad kyrka idag, Svenska kyrkan. Nu drar jag kanske två väldigt snäva bilder, men jag vill göra det. Å ena sidan har vi då, som vi kan kalla för folkkyrkan, jag gör det här. Och det är då en tvivlande kyrka, alltså tvivlet är ju mera värt än tro i den kyrkan. Och sen å andra sidan så finns det då en troende kyrka. Men i den tvivlande folkkyrkan, där är det människor som är politiskt valda som bestämmer vad som ska vara kyrkans lära och vad kyrkan ska tro. Och det är en icke-kristen överhet som har auktoritet och som tillsätter biskopar. Och det viktigaste i folkkyrkan, det är inte vad Gud i sitt ord lär, utan det är ju vad folk tycker och vad de tänker och vad de vill ha eller inte vill ha. Och där finns Guds ord bara som en resurs som man kan ta till om det behövs. Annars så går det bra med andra saker, tidningsrubriker eller löpsedlar har jag hört. Vissa präster kan hellre predika över det. Och i folkkyrkan där kan man nästan tro på vad man vill. Man kan ju ta i den kristna läran vissa saker och kan man säga att det där det kan jag tro på, men det där kan jag inte tro på, det bryr mig inte om. Och vill man inte tro på någonting så går det bra det också. Men för att det vara trovärdig, någonting som är alldeles nödvändigt där i folkkyrkan, det är att man värnar om jämställdhet och om demokrati i kyrkan. Det är det viktiga. Och så har lekmännen mer att säga till om än prästerna. Och så är det också nödvändigt att tillhöra ett politiskt parti om man ska kunna få vara med och besluta i församlingsfrågor eller i kyrkofrågor. Och bibel och bekännelser och trohet, det är någonting mycket fult. Och det får helst inte alls förekomma i folkkyrkan. När man målar upp folkkyrkan på det här sättet så tror man att det skulle kunna vara en nidbild, men det är inte det. Det är en sann bild. Den är alldeles sann. Och det är, kan man säga, nästan en vanställd kyrka på något sätt. Och i den kyrkan som är på detta sätt, i den kyrkan, här arbetar alla kvinnliga präster. Och här har de kvinnliga prästerna alla sina anhängare. Men däremot i den troende kyrkan, där finns det inga kvinnliga präster alls. För i den troende kyrkan, där är Guds ord den högsta auktoriteten och Kristus är Herre. Och där finns kravet på tro och krav på trohet emot Guds ord och också lydnad för Guds ord. Och den fasta grunden, det är ju Bibel och bekännelse. Nu är ju det en minoritetskyrka och folkkyrkan är en majoritetskyrka. Och den majoritetskyrkan pressar hårt emot den lilla kyrkan. Men den finns ändå kvar som en rest. Och i denna troende kyrka, där finns alltså inga kvinnliga präster. Därför att det strider emot Bibel och bekännelse. Nu hör man ibland att kvinnoprästfrågan, den är inte så viktig för kyrkan. Det finns andra frågor som är viktiga och vi ska inte bry oss om det här längre. Utan vi ska lämna det här Och så ska vi acceptera att vi i vår kyrka har öppnat ämbetet för kvinnor. Det bara är så. Alla ska acceptera det. Och så ska vi inte prata mer om saken. Men nu är det ju så att Gud talar i den här saken och han talar emot kvinnliga präster. Och när Guds ord talar så är ju ingenting oviktigt. Guds ord står ju över alla ideologiska strömningar. Och det är bindande för alla kristna i alla tider. Och därför är den här frågan en mycket viktig fråga. I Korintsebrevet där uttalar ju aposteln genom den heliga anden Herrens vilja att kvinnan ska tiga i församlingen och hon ska icke tala. Och detta kommer ifrån Herren, säger ju aposteln. Det är ju ingen jämställdhetsfråga. Det är ju inte frågan om att männen är bättre än kvinnor eller någonting sånt. Det är ju bara så att detta är Herren Kristus vilja. Och vi ska inte alls behandla det som en jämlikhetsfråga. Det är mycket olyckligt att man har gjort det, att man har börjat göra det. Folkkyrkans representanter och samhället och regeringen, man säger, de gör ju om det här till sin direkta motsats och kallar kvinnorna att tala då i församlingen. Och det grundar sig väl på att de då tror att aposteln Paulus hade någonting emot kvinnorna, som vi ju talade om igår också. Och då måste det ju vara så att folkkyrkans representanter då, alltså deras deras anhängare, de tror att de själva är mera kärleksfulla mot kvinnorna än vad aposteln Paulus var. Och faktiskt mera kärleksfulla mot kvinnorna än Herren Kristus själv, eftersom det då är han som talar genom aposteln. Och kvinnan kallas alltså idag att tala i församlingen, fast det är också så, säger aposteln, att det är en skam för kvinnan att göra så. Och det ordet är sant, och jag tycker att det har jag känt många gånger. Jag vet att man i en församling där jag arbetade ville ha mig i ett fotografi med en series pastorer man ville ha. Och jag funderade mycket på det där, men jag ville inte ge något fotografi. För jag vill inte hänga som en skamfläck för någonting som en gång har varit. Ja, det är så att detta är alltså sant. Och i Timoteusbrevet där finns det också ett förbud för kvinnan att tala, att uppträda i läroämbetet. Och det kan ju inte vara Kristi sanna kyrka som helt och hållet struntar i det här. Det här med kvinnliga präster och kvinnoprästfrågan, det har aldrig varit, och det är inte, och det har aldrig varit någon jämställdhetsfråga. Inte för Kristi sanna kyrka har det aldrig varit det. För Herren, han står över sånt. Han står över våra ideologier, våra moderna ideologier. Och han står över det här med jämlikhetsfrågor. För honom är det redan klart. Det är inget problem med jämställdheten. Och det är heller inget problem för Kristi sanna kyrka. När nu Herren Kristus drar upp riktlinjerna för sin kyrka, då ger han herde- och läroämbetet, alltså prästämbetet, åt männen. Han väljer ut apostlarna, de 12 apostlarna. Så som sann Gud av sann Gud och ett med Fadern allsmäktig, så skulle ju Herren Kristus utan vidare ha kunnat gå förbi den kvinnosyn som man kanske hade på den tiden, att kvinnan inte var så mycket värd. Han har ju som den enklaste sak i världen har han kunnat gå förbi det. Han gjorde ju så mycket annat som inte hörde till tiden. Han kunde uppväcka döda, han kunde bota sjuka och han umgicks med samhällets utstötta. Detta är inget skäl att tro att han skulle endast ha valt män till apostlar, alltså att han då gick med tidens kvinnosyn. Det är inget skäl alls. Vi behöver alltså inte tvivla på att han har kunnat gå emot tidens kvinnosyn. Absolut inte. Nej, det är en djupare mening i att han ger herde- och läroämbetet, prästämbetet, åt männen. Och det är ju så att kvinnan får andra uppgifter. Och i skapelsen gjorde Gud människorna till man och kvinna. Och han gav dem där olika uppgifter. Och på samma sätt ger också Herren Kristus män och kvinnor olika uppgifter i sin kyrka. Och det är i enlighet med hans vilja. Han vill ha det så. Det är hans ordning, hans goda ordning. Och Herren Kristus måste ju veta bäst vad som är bäst för oss och vad som är bäst för hans kyrka. Att det sen finns några kvinnor som inte kan finna sig i de uppgifter som de har fått sig anförtrodda, det är ju inte Herren Kristus fel, utan det är ju deras eget fel. Och kvinnliga präster är alltså en ren olydnad emot Herren. Och det måste ju ändå sägas vara fel av Svenska kyrkan eller Folkkyrkan, Svenska kyrkan, att göra en sån olydnad till lag som ska gälla alla i kyrkan. De 12 apostlarna, alltså läroämbetets grund, de var ju alla män, och deras efterträdare, de var också män. Och i gudstjänsten så är prästen deras ställföreträdare, Kristi ställföreträdare och apostlarnas. Och var finner då kvinnliga präster någon riktig identitet? Att ha en riktig identitet, det är viktigt för helheten, för människan och för den helhet som krävs för att kunna utföra ett arbete eller en tjänst som en prästtjänst. Men det fanns ju många kvinnor i Bibeln som följde och tjänade Herren och som var lärjungar. Men ingen av de här kvinnorna innehade herde- och läroämbetet. Ingen av dem utövade det. Så kristna kvinnor gör rätt i att identifiera sig med Bibelns kvinnor och icke med dess män. I tidningar och tv, då hör man ibland talas om kvinnliga präster som har svårt när de utövar prästämbetet. Och det sägs ofta då att de blir motarbetade och illa behandlade av sina manliga bekännelsetrogna eller högkyrkliga kollegor. Och att det kan vara det är grunden till att de har svårt att utöva sitt ämbete. Och i samband med när man talar om kvinnoprästmotstånd så använder man ju gärna ord som diskriminering och kvinnohat. Jag tycker att det är alldeles ovärdigt att använda sådana ord i det här sammanhanget. För kvinnoprästmotstånd har inte alls sin grund i kvinnohat eller någon diskriminering eller förakt på något sätt. Inte någonting ditåt. Den har inte någon ond orsak, kvinnoprästmotståndet, utan en god orsak. Det handlar ju om kärlek. Kärlek till Herren Kristus och till medmänniskorna. Det är ju det som är orsaken till motståndet. Att som kvinna uppträda i herde- och läroämbetet, det är ju ett brott, alltså en olydnad då mot Herrens uttalade vilja. Det är olydnad emot Gud. Och vi läser ju i Bibeln, vi har ju i syndafallet bland annat, att sådan olydnad straffas med döden. De som då kallas för kvinnoprästvänliga, de bryr sig inte om att kvinnliga präster faktiskt lever farligt. Så att kvinnoprästmotstånd, det är uttryck för kristen kärlek. För att som kristna tror vi ju på det eviga livet, men vi tror ju också på ett evigt straff. Möjligheten av ett evigt straff. Och vi måste vara måna om vår salighet och också om varandras salighet. Och är det någon som har kommit på avvägar, som går bort ifrån Gud i olydnad, då måste vi tillrättavisa den så att den kan vända om, får hjälp att vända om. Det är inte kärleksfullt att bara försumma en sån plikt. Den plikten som vi alltså har emot varandra, att hjälpa varandra på vägen. Jag fick alltså en ny bibelsyn som har betytt väldigt mycket. Att Guds ord verkligen är sant. Allt igenom. Och när jag nu som präst emot slutet då ville ställa mig och lära ut detta. Tala om alltså den rätta läran. Jag ville säga att Gud är sanningen och att Guds ord är sanning. Och att vi ska ta Guds ord på allvar. Att vi ska tro på Herren Kristus, att vi ska följa honom efter i lydnad. När jag ville säga detta så fann jag att det var ju alldeles ohållbart. Hela min situation, allt detta var ohållbart. För jag insåg hur lite trovärdig jag måste vara i den här förkunnelsen. För jag stod ju där själv och motsade mig själv. Jag stod ju där och vittnade om att jag inte alls tog det här på allvar. Jag brydde mig inte alls om detta. Eftersom jag var kvinnlig präst. Och är det så att jag inte tog det på allvar när jag förkunnade detta, då kunde jag ju heller inte vänta mig att någon annan skulle behöva ta det här på allvar, det som jag sa. Och då var ju detta alldeles helt onödigt egentligen att stå där och förkunna. Så när detta att ta Guds ord på allvar, att tro på Gud, på Guds sanning, på att Guds ord är sanning, det tvingar till att lämna